Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, då är det många som har hört av sig under säsongen här och önskat att få ha mer fokus på matlagning. Och därför så kommer det här faktiskt två hela avsnitt. Så det här avsnittet och nästa avsnitt är verkligen fokuserat på matlagning. Mat och vilt är ju en väldigt stor del utav jakt. För mig är det en av de stora drivkrafterna till att jag jagar. Det är att jag fullkomligt älskar att gå ner i min frysbox och plocka upp någonting som jag själv har varit med och fällt. Alltså hela vägen från skog till bord. Och jag vet att det är många där ute som känner likadant. Så idag kommer ni få höra del 1 av 2 med ingen mindre än Johan Djureskog. Johan är ju liksom en av Sveriges vassaste personer på kött. Och det vi kommer prata om i det här avsnittet är dels jakt såklart, i och med att Johan jagar. Men också prata om olika typer av detaljer på viltet och hur man kan tillaga det. Vissa detaljer såsom tunga och hjärta och liknande som många faktiskt inte tar tillvara på. Och sen så kommer vi fokusera mycket på kött, kötthantering. Hur man ska hänga kött och hur man ska tillaga kött. Och då pratar vi också mycket nötkött som är Johans specialitet. Och det är nog många som, man kanske köper en bit entrecote och det blir helt okej okay, liksom. Men om ni lyssnar på det här avsnittet och följer Johans råd så är jag helt säker på att det kommer gå från okej okay till världsklass. I nästa avsnitt, då kommer vi fortsätta fokusera på kött och på matlagning. Då kommer jag ta med Johan ner i min frysbox och så kommer jag plocka upp olika små vackade paket där det ligger olika typer av detaljer från olika typer av vilt. Och då får Johan gå loss totalt och han spånar recept och hur man ska tillaga det och så vidare. Jag kan rekommendera både till detta och till nästa avsnitt att vara lite småmätta när ni lyssnar, för annars så kommer ni få fullkomlig panik. När vi spelade in så kurrar min mage ihjäl sig. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alldeles strax så är det dags för del 1 av 2 med Johan Djureskog. Men innan vi drar igång avsnittet, precis som vanligt, så kommer här ett sponsrat inslag med huvudsponsor till podden, nämligen Chevalier. Ja, och idag så skulle jag vilja lyfta en produkt från Chevalier som jag har fått möjlighet att prova lite grann nu på ett antal jakter som jag fullkomligt älskar. Och det är en jacka som heter Breeze. Det är en vadderad insulationsjacka som man normalt då använder som ett klassiskt mellanlager. Men det som är så fint med den här, det är att den är tillverkad i väldigt slitstarkt material, vilket gör att du då kan använda den som en helt vanlig jacka också. Jag har använt den som både och nu. Den har fickor, bröstfickor på båda sidorna för radio, traditionella fickor, och sen så har den här klassiska chevalierfickan där bak som jag uppskattar. Den är vändbar, så man kan ha den på pass om man vill, eller när man går med hund, om man vill synas ordentligt, eller så vänder du den och så är den helt grön då. Jag har använt den nu när jag har varit iväg på lite längre jakter, eller längre, men så här 2-3 dagars jakter, och då vet man ju inte riktigt vad det är för väder, och då har jag fattat att det här är det ultimata plagget att ha med. Det tar liksom ingen plats, det är bara att trycka ihop i väskan och det väger ingenting. Och är det så att det är lite kyligare, ja men då har jag tagit på mig det som ett mellanlager, och vid något tillfälle så hade jag det som en ytterjacka helt enkelt, och vid något tillfälle så var det så pass varmt ut att jag struntar i den helt. Så det är perfekt plagg att ta med sig på en jakt när man inte riktigt vet förutsättningarna. Värme gott, den är vindtät, och den fickor precis överallt. Alltså det är ett riktigt, riktigt bra plagg. Så den kan verkligen slå ett slag för. Så gå in på chevalier.se och kolla på Breeze Powerfill 80. Helt suverän jacka. Johan Djureskog, välkommen till podden Jägaren.
Tack, det känns häftigt. Jag måste säga att jag har bara lyssnat på avsnittet med Daniel faktiskt. Ja. Det är det enda jag har lyssnat på.
Har du lyssnat på det?
Ja. Lite i research också. Men det är rätt svårt att hitta poddar som man fastnar i och så. Och det är ganska nytt för mig det här med poddar också. Och nu när man har liksom en ettåring och treåring och en hund, så borde man ju kunna ta den där tiden med hunden och gå ut och bara lyssna på poddar. Men ja, det är fantastiskt. Det är häftigt med poddar. Ja. Det känns som faktiskt att det bara växer.
Ja, ja men det gör det. Och jag själv har några jag lyssnar slaviskt på. Nu har jag börjat lyssna mycket på en vinpodd som heter Vinskolan. Som är skithärlig. Far och son, som där sonen är liksom novis och pappan kan allt om vin. Och så pratar de om en massa olika saker.
Pappan har sagt till sin son, så sitter han och ljuger.
Nej, men just i det fallet. Det gör han nog inte. Utan
är
han
den som ler? Eller?
Han är liksom vinskribent och har bara jobbat med vin hur länge som helst. Så den är grym. Den kan jag rekommendera om ni gillar vin. Men skit i vin nu, för nu pratar vi jakt. Men inte bara jakt, utan vi måste ju prata mat. Och det är väl därför du lyssnade på Daniels avsnitt, antar jag.
Men dels också se vad är lite feelingen på det här och så. Och sen så jägardelen, alltså jag förstår att du är en slavisk jägare. Och om vi ska prata om min jakthistoria så tog jag faktiskt jägarexamen samtidigt som jag tog körkortet. Men jag kuggades i högbildsprovet som det var då. Och sen så hängde jag väl med lite på... jag kommer ju från Sumpan. Vi har liksom inga kontakt. Pappa sålde kläder och mamma var sekreterare.
Varför valde du att ta jägarexamen då?
Därför det kändes som att det var någonting som var kul att göra med pappa. Men han jagade aldrig.
Nej.
Utan jag blev då inbjuden av hans... det fanns lite släktingar som hade gårdar som jag fick vara med några gånger. Men sen började jag jobba. Och då fanns liksom inte tid. Bara så att man förstår, så tog jag min första semester när jag var 27. 64 dagar från morgon till kväll. Det är mitt rekord. Långpanner. Och jag knegar på i mitt liv liksom. Så det här med jägargrejen kom egentligen upp igen när jag träffade min fru. Och hennes pappa, som är en stor jägare i alla fall om man hör hans historier. då tog jag och skrev om provet. Och så fick jag min studsare. Och så köpte jag även en snygg bock.
Men hur jagar du idag då?
Ja, men idag blir jag väl inbjuden. Jag har, nu i helgen, det kan vi prata om sen, men på en skärgårdsjakt. Vi har ett ställe ute i skärgården och det är min gamla lumpenkompis som har en ö där. Och fredag kväll, laga någonting tillsammans och sen dricka lite vin, berätta om, du vet ju hur det går, om historierna som har varit, Men det är faktiskt roligt där, för det är väldigt många som har blivit jägare och hängt med och gjort, fällt sina första djur på den här jakten. Det är en magisk tillställning. Och så lagar vi mat. Nu hade min polare med sig lite wraps som vi körde på, som var förberedda då, på en murika ute. Du vet hur det är, liksom, snacka skit. Och sen så på kvällen hade jag med mig lite oxkinder som är, det är min bebis, alla vill ju ha det där. Det är min Big Mac, kan man säga. Jag har haft den på menyn på Rollkök i, ja, sen min första meny augusti 2001, så den är ju i över 20 år på menyn.
Varför jagar du, frågar jag alla mina gäster. Vad är det som får dig att gå ut idag?
Någonstans så är det i mig att jag vill vara med och jaga och vårda våran viltstam. Men det är någonting som vi bör göra. Sen så kan jag ju bara, alltså, skjuta rådjur med hagel. Det gör lite ont i mig. Ja. Det är inget snack om saken.
Varför då?
Nej, men de är ju så jäkla vackra. Ja. Medan att när man är på en vildsvinsjakt, alltså, jag har inga problem att avlossa skott på smågrisar eller stora grisar eller vad som helst, liksom. Men rådjur, de är så vackra.
Vad skulle jag säga, har du liksom någon sån, din bästa jaktupplevelse? När vi pratade om att spela in den här intervjun så sa du, men du, fan, inte än. För jag ska upp till Norrland och jaga älg. Det är bättre att vi spelar in efter jag varit där.
Det är en sån här dröm som jag har haft. Att jaga riktig Norrlandsjakt. Och det var en familj som satt och åt och riktigt släng i käften var han, liksom. Och nej, men liksom inte lätt hånade mig för att jag inte hade varit med om riktig älgjakt. Och då sa jag så här till honom, så här, du kan inte sitta där och skryta, då får du väl bjuda mig. Och då sa han, du kommer ju aldrig komma. Då sa jag, du känner inte mig, säger jag att jag kommer så kommer jag. Det här är ju då 15 mil typ norr om Boden. Förra året vart det ingenting, utan det vart i år då. Det är väl i september.
Ja.
Så det här var deras andra vecka. Och enligt honom då så skulle det vara den bästa veckan då skjuts det mest. Men det är ju roligt att se min kompis som är med i ett jaktlag nere i Halmstad, där de har två kalvar och ett fullvuxet djur. Ja. Här hade de 17 plus 17.
Ja, det är helt sjukt.
Det roliga var att jag har ju en ganska nyöppnad djureskog i Sundsvall, så jag tänkte så här, fan, vi tar bilen. Och jag frågade om det var okej att ta med svärfar då. Så vi hoppade in i bilen, så åkte vi till Sundsvall och så klappade vi om alla som jobbar där och käkade en burgare. Och sen så satte jag på GPSen när vi åkte ur därifrån. Då var det 82 mil till. Så nästa gång, om vi blir bjudna, och det tror jag att vi blir, för att det var magiskt, så kommer vi flyga. Men väl uppe där så var det ju, det var som en blandning av filmen Jägarna och en av mina bästa, min bästa svenska film, det är Så som i himlen. Jag tycker den är så jävla fin, och det är musik och det är kärlek och den är magisk. Så kom vi i alla fall upp, och då var de ju kanske lite lätt nervösa. Så i deras lilla stuga där så käkade vi någon lasagne och snackade
lite. Det första de gjorde var att bjuda dig på mat.
Jag tycker det är ascoolt.
Ja, men det är inte konstigt att de är lite nervösa.
Nej, men jag är ju så jävla enkel. Och sen så gick vi ner då till jaktboa, och då satt alla där inne. Och så märkte de väl ganska snart att både jag och min svärfar Håkan är ganska lättsamma, liksom. Så svärfar började dra sina historier som vanligt. Och det blev en jäkla god stämning. Så vi satt och suddade där lite och alla liksom, det varit en så jäkla härlig gemenskap. Jag är helt kär i det där området. Jag ville ju bara köpa mark och göra mig en liten jaktstuga. Sen var vi ute. Det var ganska tidigt när man hade suttit uppe lite. åkt nästan 120 mil dagen före. Jag hängde med första dagen ut med Ulf. För jag var väl inte riktigt betrodd. Så jag satt som då, vad säger man på jägarspråk?
Uppsiktsjakt.
Det var ju snack om björn hela tiden, liksom. Och det var ju väldigt björnkontakt hela tiden, nästan på varenda såt vi var med om. Men det sköts två älgar under helgen. Jag kan väl säga så här att det var så varmt och så mycket kärlek. Det var så jäkla fint. Så här, grymma människor, och vi hörs ju hela tiden. Och jag vill bara åka tillbaka och hänga där ute. Sen har jag en fågeljakt nere på ett gods i utanför Anderslöv, som jag blir bjuden på varje år. Och det är ju en annan typ av jakt.
Är det ändar eller är det fasaner? Eller?
And, rapphöna, fasaner.
Okay.
Så jäkla svårt. Ja. Det är så svårt. Ja. Och där får man ju verkligen skjuta. Ja. Och alltså jag vet inte... Jag vet inte vad ett snitt är på, men man ser de här äldre herrarna där. Mm. Alltså de har ju knappt en felmarginal, medan man själv kanske träffar en av fyra. Liksom. Och där är ju en helt annan typ av jakt. Det är liksom, jag blev hånad i år för att jag hade läderbyxor. Det är liksom ordning och reda, det är slips, det är hela det paketet, och så på kvällen är det smoking liksom.
Men vad läderbyxor kan ju vara okej om de är okej, men det var liksom läderbyxor med...
Nej, men de är jättefina, de visar sidan inuti. Men liksom såhär läderhåsen varianten. Nej, men det är hånad.
Jag såg framför mig att det hade såhär läderbyxor och sen så en läderväst och läderkeps och sånt också. Tysk stil. Nej.
Ja, men lite, alltid en väst och en snygg skjorta, slips, en snygg smäck.
Men det är ju det härligaste man kan ha på sig. Ja. Jag älskar att ha på mig det.
Ja. Nej, men det är också en annan typ av jakt som jag har svårt att säga vilken som är härligast. Men så här, bondjakt är också jäkligt skönt. Det är prestigelöst.
Ja, verkligen.
Man kan lukta lite illa liksom.
Men du, jag känner ju inte dig så. Men du känns ju som en person som har jävligt mycket igång samtidigt. Liksom. Full kalender, så känns det. Och då kan jag tänka mig att jakten kan vara ett skönt sätt att också koppla av. Eller känner du dig rastlös på jakt ibland? Eller blir det liksom, kan du ta det lugnt?
Nej, men jag älskar de där tillfällena. Du vet, när du... Nej, men varför ska jag på telefonen? Jag stänger av den. Och bara försvinna och vara där och då. Man söker verkligen. Ju mer man har att göra, som vi alla säkert, så tycker jag att det är jäkligt skönt att just hitta de där tillfällena där det inte finns någon anledning att vara uppkopplad. Liksom. Och jag tycker det är väldigt kul att hänga med människor. Jag tycker det är ganska... Jag tycker det är läskigt att vara själv.
Okej. Okay.
Jag är så. Ja. Men de gångerna jag är det, när jag sitter på pass, så är det ju så jävla härligt.
Ja.
Sitta själv och bara låta tankarna försvinna iväg. Liksom.
Det är underbart. Vi kommer att prata mycket mer om jakt, men jag skulle vilja hoppa in lite grann på matlagning. Och jag måste bara... Alltså, du har gjort så himla mycket. Och det känns som att du... Gör du någonting så gör du det ordentligt. Så, det är ganska tydligt liksom, kan man säga. Men för de som inte kanske vet riktigt vem du är, så har jag förstått som att du började jobba på Rolfs kök, som du också tog över efter ett tag och som du äger idag, va?
Ja, men jag började ju väldigt mycket tidigare än så. Jag, om man pratar med vad jag har liksom ägt, så är det ju Rolfs kök. Men innan dess så har jag jobbat 3 år i Frankrike som hund. Men jag avslutade faktiskt som souschef då, underchef. Jag är jäkligt glad att jag gjorde min utlandssejour. För jag jobbade på Paul & Norbert i Stjärnkrog, som låg nere på Strandvägen innan. Och att man hade gjort några år så att man liksom inte... Man blir liksom inte helt undanskuffad, utan hade lite kött på benen för att stå emot. Liksom. Men det är skittufft klimat. Mitt första ställe, då, när man inte har riktigt koll och franskan inte liksom... Där pratar man bara franska. Skolfranskan var sådär. Och då är man inte uppmärksam. Men då gick ju mina kockkollegor och höjde ungar utan att jag såg det.
Ja, för att liksom ge dig skit.
Ja, men precis. Och höjde även spisen då, så att man bränner saker. För att så man får vara väldigt uppmärksam så att de inte sätter det, vilket jävla arbetsklimat. Helt
sjukt. Ja, vadå? Dina kollegor gjorde det för att du skulle åka ut så att de skulle få platsen före? Liksom.
Nej, jag stod på varmspis. De stod på andra positioner. Och jag var ensam på varmspis. Så de, ja, de skulle jävlas helt enkelt. Liksom. Se till att jag blev dålig inför chefen.
Fan vad sjukt.
Ja, det är så jävla sjukt. Så att det, man jobbar igen.
Bra gemenskap.
Nej, det var vidrigt. Mm. Men sen kom jag till ett annat ställe som det var mycket bättre. Och där till slut blev jag souschef och så. Sen så har jag jobbat.
Hur var det då? För då var du ändå liksom, souschef är ju högt uppsatt.
Ja, då köksmästaren var ledig lördag kvällar. Då var ju jag som var köksis liksom.
Och tyckte de andra då, fan vad soft du är, eller tog du efter lite den här liksom hårda stilen?
Nej, jag är
stilen?
Världens softaste. Jag kommer aldrig, alltså jag är så trött på hårda ord. En glad kock lagar god mat, och hos mig, alltså står du medvetet och slarvar som en jäkla idiot, då är det klart att du får kanske inte jag som ser till att det ändras idag, eftersom jag har chefer på varje plats. Men det har väl hänt några gånger att man har avskedat människor, eller folk har inte fått sin fasta anställning. Det har hänt mer än en gång.
Du kastar inte stekpannor i huvudet på folk?
Aldrig. Aldrig. Man behöver inte.
Och sen så, om man backar bandet lite, så har du varit med i matlagningslandslaget i typ 8 år.
Kock-OS 8 år, från 2001 till 2008.
OS?
OS eller? Vann vi 2004. Och det är väl bland det största som jag har gjort som kock liksom.
Summa summarum, du kan det här med mat. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite om. För många av oss som jagar gör ju det av en av många anledningar är ju kanske just köttet och maten. Mm. Och det här med att kunna vara ute, att pyrsa ett rådjur eller att skjuta någonting på drevjakt eller liknande. Och sen också kunna ta hand om köttet på ett bra sätt är det bästa jag vet. Mm. Jag älskar att laga mat. Och då tänkte jag att ta det här tillfället i akt och försöka lära mig så mycket som möjligt. Och även de som lyssnar lära sig av ett liksom fullblodsproffs, köttkungen.
Ja, nötkött är få som slår mig på näsan i alla fall. Vilt finns det nog många som tycker och tänker. Mm. Men jag tror att jag kan mer än de flesta av svaren på dina frågor i alla fall.
Ja. Men om vi börjar med nötkött då. För det finns så många saker kring kött som folk inte tänker på. Och jag tänkte börja i den här ändan. Jag är med ett älglag där vi jagar älg. Ganska uppenbart. Och varje år då, så nu i år så fällde jag faktiskt en kviga. Den var påskjuten, så vi var ju två skyttar då kan man säga. Men annars så har jag inte fällt någon älg.
Nej, jag har aldrig fällt älg.
Nej, men är man med i laget och med på jakten så delar man på köttet. Så varje år så får man kött efter jakten. Mm. Ett tag senare när det har hängt lite grann, inte kanske lika länge som du hade önskat, men det har hängt lite grann och det är styckat och klart och sådär. Så jag får det liksom i en balja. Mm. Och i den baljan så ligger det ju 30-40 kilo kött. Och i och med att allting ska vara jämnt fördelat hos alla, så kan ju inte någon få en ryggbiff och någon annan får en fransyska och sådär. Utan då delar de upp fransyskan i 5 delar och så lägger de det i olika baljor och så håller de på sådär. Vilket gör att alla delar är ganska små, och jag kan se skillnad på mycket. Men när man håller på att stycka ner detaljerna i små bitar, då är det ganska svårt. Mm. Hur ska jag göra?
Innan vi börjar, jag ska svara på frågan, så tycker jag att det är oansvarigt av alla jägare att inte ta hand om tunga, hjärta och på unga djur, kalvar då, levern.
Ja.
För det här är 3 superdelikatesser. Mm. Det, att man inte tar hand om det är för mig hål i huvudet.
Hjärta är nog många som tar hand om, men tungan... Och det är ju lite en tradition att skytten får tungan och sånt där. Ja. Men det är nog många som inte tycker om tunga för att den inte har varit väl tillagad, kan jag tänka mig.
Men alltså, tunga är det bland det godaste man kan ha som smörgås på lägg, eller göra små sköna smörbröd med någon kladdig röra ovanpå med rostad lök och dricka bärs.
Röker du den då? Eller?
Det lättaste är ju bara att koka den rakt upp och ner.
Mm.
Sjuda den tills du kan liksom dra sticknål genom hela tungan.
Mm.
Och det ska gå lätt. Mm. Och det tar några timmar. Men sen...
Kokar ni någon form av fondbuljong då? Eller
nej, det behöver du inte göra. Lite lätt saltat vatten.
Okay.
Men du kan ha en späckad lök. En späckad lök är då gul lök, nejlika och lagerblad. Det är väl jättegott att koka med.
Mm.
Späckad lök heter det varför du skär en skåra, så stoppar du in 1 lagerblad, skär en skåra till 2 lagerblad. Kanske räcker. Och sen så trycker du ner nejlikorna i...
Som på en apelsin. Liksom.
På en apelsin. Ja. Och så stoppar du ner den. För då blir det lätt att plocka upp sen.
Ja.
Sen så har du ju, jag brukar stå när jag ska ta upp tungan. Ta upp den, lägga den på ett fat när den är färdigkokt. Och sen så bara ha rinnande kallt vatten där du står och kyler dina händer. Mm. Så de är nedkylda. Och sen så börja jobba, dra av själva skinnet på tungan.
Mm. Knottrorna liksom.
Ja, knottrorna. Mm. Det kommer falla isär jättelätt. Och så hela tiden jobba med kalla vattnet så det liksom inte bränner. Mm. Och sen så kan man ju välja mellan att äta den där direkt med en skön pepparotsås. Mm. Potatispuré.
När du säger skön pepparrotsås, vad
nej,
är det?
Men alltså, då kanske du har kokat, för jag tycker man kan spara lite ben också när man nu styckar älgen. Det blir ju supergod fond. Mm. Och då behöver man inte göra det så jävla svårt. Mm. Man tar de där benen, rostar dem lite i ugnen, slår på vatten och så låter du det där bara koka. Mm. Sjuda i 5-6 timmar, silar av, reducerar ner så att man har det där alltid. Mm. Till vad man nu ska göra. Mm. Och för man behöver inte ha massa grönsaker. Utan det behöver bara vara vatten. Mm. För sen när du gör din sås som en pepparrotsås till exempel. Då hade jag tagit, lite lök. Mm. Och så hade jag bara hackat den. Och sen bara dragit. Så att, utan att den får färg. Mm. Och sen så hade jag strött lite mjöl. Mm. Och sen så hade jag haft på den här fonden. Mm. Och sen bara koka ur den där löken kanske i en 20 minuter. Mm. Och sen slå på lite grädde. Smaka av med salt, peppar. Kanske lite ättika.
Ättika, inte vinäger, utan du kör ättika.
Nej, men det är svensk mat.
Okay, liksom.
Ja, och sen så riva ner pepparrot precis innan du ska servera tills du känner att det smakar gott. Ja. Och sen servera det där med då allt från hasselbackspotatis, pressgurka.
Fan vad gott.
Eller så tar du den där tungan och så bara stoppar du ner den. Lägger någonting ovanpå, ett par mjölkpaket som ligger i press. Mm. Och så låter den stå i kylen till nästa morgon. Och så skivar man den bara tunt och lägger på smörgåsen. Eller som jag sa, gör någon härlig förrätt med något kladd till. Liksom.
Coolt.
Så, ja,
hur det här är ett supertips. Förlåt, jag avbröt
det. Med hjärta och lever. Ja. Det är ju lever alltså, på ett ungdjur. Det är ju bara... Jag brukar göra så här med lever, för det här är det enklaste sättet. Det är ju att hinna den, om ta bort hinnorna. Mm. Skär den i tunna skivor. Mm. Och sen paketera in portionare i plastfilm. Mm. Och sen lägger du där i frysen.
Som alltså långa, eller
ja, men som små.
Breda, platta.
Ja, och sen så, om du ska äta till exempel, fan, jag har ingen käk. Fan, jag har lite lever. Då tar du ut den där direkt från frysen och så lägger du den i någon behållare och så står du upp och spolar kallvatten på. Mm. Den här processen gör ju att den blir renad också. Mm. Det är då det blir liksom här blodresterna och allting går ut. Och sen så bara torkar den där. Sen kan man ju mjöla den och smörsteka den. Och vad är godare än en...
Bara, jag tror du skulle säga att du bara lägger den på mackan och äter.
Nej. Lyfta den levern och så med någon god potatis till. Ja. Och sen den här goda stekskyn som har blivit. I med lite lök, få lite färg på den löken. Mm. Och så slå på lite vatten eller din buljong som du har. Och sen så lite bara grädde och dijonsenap. Pang, boom. Så har du världens godaste rätt med någon stekpotatis eller kokpotatis eller vad du vill ha.
Men levern tar du bara på ungdjur?
Det går att äta det på äldre djur också. Ja. Det är inga konstigheter, bara den kommer smaka lite mer.
Och nu tänkte jag älg, det kanske var det du pratade om också, men det funkar på allt klövvilt.
Ja, men jag tog hand om rådjurslever nu i älgen och hjärtat och sådär. Mm.
Hur med vildsvinslever?
Ja, det skulle jag... Ja, bara om den är veterinärskollad, absolut. Ja. Det går att göra. Det går att göra, alltså... Charkprodukt. Jag brukar göra lantrin på vildsvin. Alltså, det spelar ingen roll vad du har för vildsvin. Mm. Men då är det jättegott att ha vildsvinslever i.
Hur gör man en terrin?
Nej, men...
Nu känns det som att det blir mer avancerat.
Lantterrin, nej. Men jag har ett... Det kan ni hitta på nätet. Johan Djureskogs lantterrin. Men det är ju... Du egentligen steker ju... Tar ju lever. Mm. Och du tar... annat fett griskött, fläskaren på grisen. Gärna lite mer, om det bara använder vildsvin så måste du ha lite mer fett i. Okay, så ja. Feta detaljer. Och sen massa skivad lök. Mm. Jag tar i lite vitlök också. Mm. Och sen så steker du det där. Lite vinäger brukar jag i.
Mm.
Och sen så steker du ur, kuttar upp levern på grisen. Och så steker du ur det där. Så att de är rosa typ.
Mm.
Och sen flamberar av med massor med konjak.
Mm.
Och sen häller du i det där. Och sen så dundrar jag i rosmarin, timjan, salt, peppar. Och så låter jag det där stå och marinera över natten. Mm. Och sen kör jag det där genom grova kvarnen bara. Pang, boom. Och sen så måste du köpa späck.
Mm.
Och sen så klär du till rinformar som är smorda. Och sen så bara i med den här härliga massan.
Mm.
Eller färsen. Brukar då vika ihop den med några lagerblad i.
Mm.
Och sen bakar den där på vattenbad till på 150-160 grader till typ 70 grader in i temp. Tar ur den, låter den stå bara i kylskåpet.
Mm.
Eller låter den, vi har ju chill blasters på som är då det motsvarigheten till ugn. Alltså den suger ut värmen i saker och ting för att det ska bli matsäkert. Men hemma så hade man väl låta den stå på bänken tills den börjar svalna och sen in i kylskåpet.
Mm.
Och sen har du det där, det är ju världens godaste rätt. Jag brukar bara ta huvudsallad och sen så gör jag något som jag kallar svinne. Svinne har jag alltid i kylskåpet.
Mm.
Det är hackad schalottenlök. Och sen bara tar du, brukar ta, jag älskar skärvinäger.
Mm.
På med det rätt mycket.
Mm.
Kan inte ta för mycket. Och sen lite vatten så det täcks. Och så kokar det där torrt.
Mm.
Och sen så drar jag det där så tills det svalnar av. Och så bara går i med olivolja.
Mm.
Och sen så har jag det stående.
Det rycker i kinderna på när du pratar om det.
Ja, men riktigt god olivolja. Så står det där i kylen, svinne.
Mm.
Så har du bara, du vet, huvudsallad. Jag älskar huvudsallad. Det är min favoritsallad. Alltså grönsallad.
Alltså vanlig isbergssallad.
Nej, det är isbergssallad. Du vet den här huvudsalladen.
Nej,
men det är grönare blad.
Okay.
Och det är mera, den är lättare. Den väger ingenting.
Nej, okay.
Ett huvud sånt där. Och sen så bara ta bort roten.
Mm.
Och så bara blanda med svinne upp på ett stort fat. Ett par skivor av den här lantrinnen. Öser på cornichonger, grov dijonsenap och bara äta det rakt upp och ner med en iskall pilsner och
alltså jag är så hungrig
och sen sval, alltså kommer från, jag brukar köpa den billigaste calvadosen.
Ja.
Och så har du den i frysen och så bara till det här, det blir så jävla gott. Det är kärlek.
Ja, det här var ju lite mer avancerat än tungan.
Ja.
Alltså, terinen drar man ju inte ihop. På
nej, men det där är ju, den där håller ju sen hur länge som helst. Alla borde köpa en vack hem. Det tror jag säkert ni har pratat om innan. Men en vack är världsklass.
Mm.
Ja, men klart. Tillbaka till din köttlåda.
Ja, just det. Det var där vi började. Finns det något sätt som gör att man på fiber eller liknande kan se vad det är för typ av detalj?
Mm. Det finns det faktiskt. Självklart det du säger med fibrerna. Man får tänka på att ett djur står framdelsdjuret. Det går ju väldigt mycket bättre till grytor. För det är, de har använt musklerna på ett annat sätt än på bakpartiet.
Mm.
Det är mycket mer bindväv eftersom de här musklerna har arbetat så hårt. Så de passar ju bra för bräsering under lång tid.
Mm.
Eller att man kokar saker och ting. Rumpan.
Mm.
Den kan man ju använda till allt från carpaccio till tartar.
Mm.
Och de detaljerna passar inte jättebra till att användas till gryta. För det är för magert.
Ja.
Och det blir liksom det här, jag vet inte, du har kanske upplevt det när du har kokat eller stekt någonting väldigt länge. Det blir nästan som pulver. Liksom.
Ja, visst.
Mm. Men det som jag... Visst, du kan titta lite på hur fibrerna är. Men det som jag skulle vilja säga det är att antingen tvättar du händerna jättehårt så att de är riktigt rena eller så sätter du på en plasthandske.
Mm.
Och sen så klämmer du på köttet.
Mm.
Alltså, det är jättelätt att se mörhet på köttet. Då kan du ju ändå lokalisera var det kommer ifrån.
Mm.
Om du tar bara köttet och så trycker du igenom fingrarna och så får du inte igenom det. Alltså då är det ju ett framdelskött.
Mm.
Är det, ett bakdelskött så kommer det bara, det kommer bara dra igen en biff, ja, en biff och en antikott kommer du, det kommer du se.
Ja.
Det ser du,
eller? Ja, visst. Ja.
Så de vet ju vad det är. Men det är ett jättelätt sätt att göra. Alltså känner du på köttet att det är mört, då är det förmodligen bakdelskött.
Men det är väl ett superknep,
ja? Ja, det är så gör jag även på nötkött när jag ska känna kvaliteten. Innan jag, så jag behöver inte steka en antikott, för jag kan känna på köttet om det är stressat eller om det är undermåligt eller så. Och man kan ofta se det på nötkött, kan man också lokalisera det också. Men det där tycker jag är ett superknep att känna liksom kvaliteten på olika filéer också.
Ja,
liksom, hur mör är den här filén? Ja.
Fan vad bra.
Mm.
Så rått kött, svintvättade händer eller plasthandskar.
Ja, det måste du göra.
Ta lite i sidan och så trycka ganska hårt. Gå fingrarna nästan igenom så är det en finare detalj helt enkelt.
Ja.
Ja. Bra tips.
Ja, men det är my pleasure.
Kan vi bara prata lite mer om kött?
Ja, det är okej. Ja.
för många av oss, vi gillar ju att bara, om man bara bortser från alla de här liksom olika formerna av magiska rätter som sticker ut hit och dit, men bara en stekt jävla god köttbit sådär. Och bara att steka en köttbit är ju en konstform någonstans, och det finns så mycket olika saker man ska tänka på, att lägga fram den innan och att inte salta eller att allt salta, hur varm pannan ska vara, hur länge man ska låta den vila och så vidare. Om vi bara tar en liksom en riktigt fin bit, om vi tar en så här, en älgrygg, och sen så har du den är jättefin liksom, den är härlig.
Vi tar nötkött
och nötor,
vi tar entrecott.
Vi tar en entrecôte, okej. Om jag har liksom en, jag köper då riktigt bra entrecôte. Eller entrecôte. Entrecôte. Du har mer franskt, jag blir göteborgsk.
Entrecôte.
Entrecôte. Entrecôte. Och den, hur ska jag göra hemma för att den ska bli så bra som möjligt? Och där måste jag ändå säga så här, att gå på ICA och köpa entrecôte är ju det är omöjligt. Jag tycker alltid den är liksom ljusrosa, dålig marmorering och bara seg.
Mm.
Så där får man ju liksom lätta på lädret ordentligt för att den ska bli bra, tycker jag.
Absolut. Det är jättesvårt att guida i köttdisken. Det jag mera vill, det är att handlarna tar sitt ansvar att låta grejerna då ligga över två veckor innan den går ut i handeln. Eller att man kan köpa det. Det tycker jag det är att ta sitt ansvar. Sen tycker jag det skulle vara intressant att man får reda på vad är det för ras, vad är det för ålder, vad är det för kön och hur har djuret levt.
Men om jag köper den, för ofta så ligger ju den i en liten sån här foliepaket och ser liksom plastfilm över. Den är ju inte vackad. Om jag lägger den i, om den har bara legat en vecka och den har slaktat för en vecka sedan, så ska jag lägga den en vecka till. Är det bättre för mig att öppna den och vacka den hemma och lägga in den?
Mm. Om du ska låta den ligga längre, för att det som kommer hända, det är det att då har de ju skivat den nytt. Och så har de lagt den i det där för att det ska se aptitigt. Den kommer hålla sig ungefär 36 timmar så där röd, sen kommer den bli brun.
Exakt.
Så ja, vacka den. Köp gärna entrecôte-bit. Och det som är det fina är, och även om du ska använda två skivor, lägg den på en handduk i kylen, rakt upp och ner, så håller den sig i två veckor inne utan problem, om du inte är där och kladdar en jävla massa med händerna.
Den är liksom fri där inne på en handduk.
Ja. Och sen så kan du bara skära en skiva, kommer den vara lika röd som vanligt. Den kanske blir lite brun och så här på utsidan, men det är inget fel. Men tillbaka till din grundfråga där. Jag älskar filmen Ratatouille. Han säger där, Gusto, att alla kan laga mat. Och alla har rätt att tycka. Det här är min filosofi, det jag kommer berätta. Jag hatar ju rött kött i sovid. Det går ju fett bort. För det blir helt dött, köttet. Det blir levrat rakt igenom. Du får en konsistens och mycket köttsaft har försvunnit. Jag tycker det är helt värdelöst. Men köper en 300 grams entrecôte. Då lägger du den på papper eller en handduk. Gärna en handduk eller papper ovanpå. Om du har två bitar. Lägger in den i kylen. Förberedd för middag. Har du en entrecôte på ben, du har varit hos AG Kötthandel och köpt en entrecôte på ben som väger ett kilo, låt den ligga framme gärna 3-4 timmar. Men nu går vi tillbaka till den här 300 grammen. Då har du en grill som är skitvarm, eller väldigt varm. Mm. Och, eller en stekpanna som är väldigt varm.
Mm. Eller skitvarm.
En skitvarm. Mm. En marmorerad entrecote behöver ingen extra fett i.
Nej.
Utan jag brukar salta den med finsalt, alltså det billigaste saltet du kan. Mm.
Ganska ordentligt, antar jag.
Det där får man ju prova.
Saltar du precis innan du lägger i den?
Precis innan. Ja. Så det inte bildas liksom en vattenhinna när du ska steka. Och sen steker jag den på grillar den på våldsamt hög temperatur. Och på grillen får du gärna brinna lite.
Mm.
Och sen grillar jag den upp till exakt 35 grader in i temperatur.
Mm.
Det som händer när köttbiten ligger där och du har stekt den på så fruktansvärt varm temperatur, det är att värmen kommer gå in i köttet.
Mm.
Men det kommer också att lämna den sista biten i stort sett helt jävla rare.
Mm.
Det som är roligt att äta ett sånt här kött, det är att det är olika stekgrader genom hela köttet, så att det blir en intressant upplevelse.
Mm.
Och när du låter den ligga och vila, så kommer också det lugna ner sig. Du vet, en köttbit som kommer direkt från grillen eller stekpannan kommer vara så jävla stressad.
Mm.
När skäringen kommer bara blöda.
Mm.
Så 35 grader, låter den ligga och vila i 10 minuter helt fritt. Ingenting ovanpå eller under.
Mm.
Så ser till att ha varma tallrikar, dina garnityr är klara, till och med din käraste eller dina gäster har satt sig ner, det är vin i glasen. Och sen så det sista du gör är att ge en kyss i stekpannan på 30 sekunder på varje sida eller på grillen. Det här kommer inte påverka din stekgrad alls, utan bara för att krispa till ytan.
Mm.
Sen tar du flingsalt.
Mm.
Något havssalt liksom som är lite. Och sen rätt mycket nymalen peppar på.
Mm.
Och så serverar du den på varma tallrikar.
Mm.
Då får du för mig den perfekta köttupplevelsen. Går det
att göra med samma teknik med oxfilé?
Absolut. Men problemet med oxfilén är att den är lite tjockare. Det blir ju lite tornedoaktigt.
Mm.
Så risken är att om jag gör det där på oxfilén, då gör jag tornedor, men jag brukar trycka till dem lite. Så att det går lite fortare.
Okej. Okay. Och helstekt oxfilé då? Alltså om man skivar den sen?
Helstekt oxfilé, det hade jag ju stekt på.
Så brukar jag.
Stekt på. Sen hade jag typ lagt den på galler, stoppa in den på 250 blås i ugnen. Eller grillen.
Mm.
Och så kört upp den till 35 grader, låter den ligga och vila i
35 alltså, och sen får den vila?
Ja. Men du ska ju, grejen är att du tillreder ju på hög temperatur. Ja. Så att när du tar ut den så kommer den gå fortsätta på, men den kommer också lugna ner sig.
Ja.
Tillbaka till köttet på ben som har legat framme. Exakt samma sätt. Till 35 grader in temperatur. Låter den ligga och vila. Och sen ger den en kyss. Och sen så trancherar upp den. AG-style, lägger tillbaka benet.
Mm.
Busenkelt. Alltså, det går inte att misslyckas.
I min kropp nu så känner jag liksom både hunger och ren och kär kärlek. Liksom.
Sen om du är, vi ser att du har 20 pers på besök hemma.
Mm.
Och du ska servera entrecote.
Mm.
Då gör du så här. Nu kommer jag svära i kyrkan. Men då kör du låg temp.
Mm.
Så då tar du en hel entrecote-stock typ.
Mm.
20... Nu ska vi se, en entrecote-stock är typ 4 kilo. Ja, du kanske är något annat som heter mindre kött. Men det räcker.
Mm.
Och sen så, ingen saltpeppar. På morgonen, du ska ge.
Där måste du bara passa dig. Om man tittar på så här rutiga kokboken, då räknar man ofta 150 gram per person. Du räknar 300.
Ja, för en man.
Ja. Vill ha 300. Nej, jag vill gärna ha 300, så jag är jätteglad.
Men det är säkert några som vill ha tunnare skiv, men nu är du kung i köket.
Mm.
Du har garnityrerna i, behöver du inte bry dig om än. På morgonen, när du går upp.
Mm.
Och du ska gästa på kvällen. Så drar du upp ugnen på 250 grader.
Mm.
Sen tar du din entrecote direkt.
Steker den inte innan, nej, utan bara rå.
Rå, utan salt och peppar.
Mm.
Lägger den på galler.
Mm.
På en lång panna. Sen när ugnen är uppe i 250 grader, stoppar du in den.
Mm.
Dra ner den direkt till 70 grader.
Mm.
Sen låter du den där vara tills innetemperaturen når 55 grader.
Mm.
Drar du ner den till 60 grader.
Mm.
Och så är det bara hold. Då kan du stå där inne. Då bör du inte jaga ditt kött. Det kommer vara perfekt när ni än ska äta det. Så kanske du har gjort för en fet gratäng, någon skön sallad, något skönt kryddsmör. Och sen så gör du som en liten buffé i köket. Och så tar du in dina gäster. Du har tagit ut ditt kött.
Mm.
Lägger det på skärbrädan. Och så bara, komsi, komsi. Och sen skär då köttbiten. Mm. Lägger upp på vardera tallriken. Den kommer vara då rosa från kant till kant.
Mm.
Men du måste då salta och peppra på köttet. Mm. Lägga på en fet smörklick. Servera. Och det är så jävla lätt. Du kan servera...
Jag bara tar det igen då. Du har en hel entrecôte-bit. Och sen så sätter du ugnen på 250 grader.
Mm.
Du lägger in den på galler över en långpanna. Mm. Och låter den liksom... Och sen så fort du slänger in den, då slänger du ner temperaturen på 70 grader.
Mm.
Låter den ligga där tills innertemperaturen blir 55. Då sänker du till 60 grader. Och sen låter du den ligga där. Och sen, det kan vara i flera timmar.
Ja, det går till nästa dag. Okay. Det kommer bara bli mörare och mörare och mörare.
Ja, det är ju så jävla smart.
Då kan man ju vara en rostbiff eller vad fan som helst också. Om en rostbiff, då kanske jag skulle göra det här kvällen innan så den får ligga i 24 timmar. Liksom.
Ja, jag har gjort något liknande med fransiska till exempel.
Mm. Men det här är ju så jävla enkelt att servera många personer.
Fan vad smart.
Bus enkelt hemma.
För jag har ju börjat liksom sovidda allt utan de riktigt fina detaljerna, för det blir bara pastej. Men, och rådjur och sådär, det går ju liksom inte. Men jag kan ju tycka att när man har många gäster så tycker jag sovidden är liksom alldeles jävla fantastisk utifrån det. Men det släpper ju mycket vätska.
Mm.
Det går inte att komma ifrån. Så är det ju liksom. Påsen är ju liksom...
Så här reverse cooking då, eller? Alltså...
Jag vackar den och då brukar jag slänga ner örter och lite vitlök och smör. Mm. Eller talg.
Mm.
Och sen så vackar den och sen så lägger jag ner den då i oftast 57,5 grader. Och så låter jag den ligga där, beroende på vad det är för detalj. Så är det liksom en fin detalj så kanske den ligger en timma. Är det en fransysk eller en högrev eller liknande, då kan den ligga i 7-8 timmar. Och sen så tar jag upp den och då är det ju ganska mycket vätska i påsen, alltså köttet har ju släppt det. Och sen så steker jag på den snabbt som fan i liksom hög temperatur och sen skivar jag upp köttet.
Mm.
Och det blir ju mört, det blir gott, det är enkelt för många, men det släpper vätska.
Mm.
Det går inte att komma ifrån.
Ja.
Men jag kanske gjorde helt fel i processen där. Missar jag någonting? Eller?
Nej, det är så. Jag säger som jag sa i början, det är ingenting som är fel.
Nej.
Men
det jag verkligen gillar med vack och sovid, det är ju grönsaker.
Grönsaker heter alltså fisk.
Okay, ja.
Helt magiskt. Man kan liksom, fisk koagulerar ju i 55 grader, då ska du alltid gå under 55, eller kanske till och med torsk liksom, stoppa ner den på 40 grader och så bara köra den en timme. Då är den lite så här glas och helt jävla magisk. Liksom.
Får jag fråga dig hur du slår din liksom, den perfekta bean?
Bea för mig är ju heligt liksom. Mm. Jag är väl ganska klassisk i min BNS. Det jag inte gör, det är ju sila bort löken. Utan löken tycker jag är jävligt intressant att ha kvar.
Mm.
Så det är krossade vitpepparkorn. Det är schalottenlök som du kokar i rödvin. Och sen har vi ju det här färdigt i kylen. Så när man gör sin bea så tar man ju fram lite av det där. Och då självklart har vi
dragon. Du kokar löken i rödvin?
Rödvinsvinäger.
Ja.
Mm. Och så har man det färdigt. Vi gör ju med ganska mycket BNS på AG. Nej, men sen så slår du upp din bea enligt konstens regler.
Mm.
Och sen så har ju vi hälften då hängmörad talg och hälften skirat smör.
Jävlar vad smart.
Och sen så...
Vad då menar du med hängmörad talg?
Ja, men allt puts vi får över vårt hängmörade kött kokar vi ur. Så att vi får det som talg, men den blir hängmörad. Den blir mycket mer smakig liksom.
Ah.
Och sen så har jag ju hackad dragon, persilja och körvel. Sen smaksätter jag alltid lite med chilisås, tabasco och worcestersås. Tycker jag är gott. Det är så jag gör. Det är inte svårare än så.
Det är inte svårare än så. Ja, det här var alltså del 1 av 2 med Johan. Och redan nästa vecka, på torsdag, då är det dags igen med Johan Jureskog. Och då kommer vi fokusera ännu mer på olika typer av recept på en mängd olika detaljer från diverse vilt helt enkelt. Jag tar med Johan ner i min frysbox där han får spåna hejvilt på vad vi ska göra med detaljerna som ligger där. Och för er som inte kan vänta och som vill bli inspirerade så kan jag rekommendera framförallt två avsnitt som handlar väldigt mycket om matlagning. Och dels är det från säsong 1 med Carl Dreyer och sen så är det från säsong 2 med Danielle. Så har ni inte lyssnat på de avsnitten, gör det. Och nästa vecka, ja, men då träffar vi Johan igen. Vi ses om en vecka. Tack, hej då.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.